Lord, vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Gud, låt ditt ord oss lysa så att vi mörker ej må gå, men genom denna jämmerdal får vandra till din himmels sal. Amen. Predikotext är den text från Matteus som vi lyssnar till som evangelietext om den största i himmelriket och om förförelser. Vi har två grupper av skapade varelser i centrum idag. Det är änglarna och barnen. En av de änglar som omnämns med namn i Bibeln är Mikael. Och det är han som har gett namnet åt den här dagen, Mikaeli-dagen. Han nämns några gånger i Daniels bok. Och så nämns han i uppenbarelseboken i den text som vi hörde som episteltext. Och så nämns han också i Judas brev. Där kallas han ärkeängel, alltså en chef bland änglarna. Det finns en del som menar att en del åtminstone av de ställen som omtalar Mikael avser Jesus som den oskapade ängeln. Jesus är ju också ett sändebud. Ängel betyder sändebud. Han är Guds sändebud i mänsklig gestalt, Guds son. Det finns kanske annat som också tyder på att det faktiskt är en skapad ängel, men det ska vi inte gå in på. I alla fall är det en som leder en stor här. Det finns ett par bibelord som jag ska hänvisa till som visar det här, just hur den himmelska härskaran omtalas. I första Mosebok 2, den första versen, står det: så fullbordades himlen och jorden med hela sin härskara. Det här ordet är egentligen en militär term. Det är en krigshär som kan beskrivas med det här ordet, härskara. Möjligen kan man också här tänka på stjärnorna, det väldiga antalet stjärnor som Gud har skapat, som hör himlen till, det himmelska. Men änglarna omtalas också på andra ställen i Bibeln, just som en härskara, en stor, stor härskara. I första kungaboken 22 står det så här: Mika sa, hör alltså Herrens ord. Jag såg Herren sitta på sin tron, och himlens hela härskara stod hos honom på hans högra sida och på hans vänstra. Här är det alldeles tydligt att det handlar om änglarna. Änglarna är alltså många, och de har blivit skapade någon gång då under skapelsedagarna. Alla änglar hade skapats då när Gud konstaterade att allt var gott. Och i vår text så säger Jesus: jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. Alltid. Det här betyder alltså att änglarna kan inte dö, de kan inte försvinna, de finns alltid. Och det är ju också ett föredöme för, eller en förebild för hur vi människor ska få uppleva tillvaron när vi kommer till himlen. För Jesus säger ju att vi ska bli som änglarna i himlen. Då tillbringar vi inte en tid hos Gud. Här i tiden, när vi tänker på en fortgående process och där det finns en början och ett slut. Utan där är det en tillvaro som är utan början och utan slut. Det är existens som inte vi förstår. Vi kanske tänker att den här existensen måste ju, det här med evigheten måste ju vara tråkigt. Att göra samma sak kanske hela tiden, utan slut. Men man brukar ju också säga, det här verkar ju att räcka en evighet när någonting inte riktigt går som vi vill och man bara måste vänta och vänta. Det tar en evighet och då är det negativt laddat. Men den evighet som är hos Gud, den är inte negativ. Det är någonting oerhört, oerhört positivt. Vi kan säga ännu en sak till om de här skapade varelserna. I Jesaja 40 står det: lyft upp era ögon mot höjden och se, vem har skapat allt detta? Vem för härskaran där uppe fram i räknade hopar, räknade skaror, genom sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn. Ingen enda uteblir. Vem? Naturligtvis Gud. Han anför dessa skaror så att han kan nämna varenda sten, även om det är en oerhört stor skara. Och vi tänker ju oss också ibland lite så här barnsligt att hur kan Gud hålla reda på oss alla? Det måste ju vara många som på en gång ber till honom. Hur kan han hålla reda på och köta om var och en av oss? Ja, det är inget sånt är omöjligt för Gud. Han nämner varje ängel vid namn trots att det är väldiga massor. Han känner varje människa också. Vi får tacka Gud för änglarna som alltid följer oss. Och vi har också orsak att tänka utifrån det här som Jesus säger, deras änglar. Att vi har verkligen änglar som sköter om oss var och en. Vi brukar tala om att man har en skyddsängel, kanske flera. Det här kan vi ju fantisera om naturligtvis. Men vi har klara belägg i Bibeln för att änglar verkligen griper in och skyddar, tar hand om människor, löser dem eller hjälper dem ur stora faror. Det här kan vi inte gå in på idag, men det finns många, många fina ställen som talar om det här. I de andra Mikaeli-texterna till exempel finns det. Nu finns det också onda änglar. Och det är den tråkiga avisidan av vår text. Jesus talar om förförelser som måste komma. Det beror på att en av de mäktigaste änglarna avföll för att han ville bli som Gud. Det här omtalar ju uppenbarelsebokens text som vi hörde. Hur det blev en strid i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med den onda ängeln. Det står där att det inte fanns något rum för honom, alltså den onda ängeln som kallas djävul och Satan. Han kastades ner på jorden. Och det här skedde precis när djävulen hade trott att han hade vunnit. Jesus säger innan hans lidande, hans väg till korsdöden började: nu ska denna världens furste utkastas. Det var Jesu förhärligande. Och det skedde när djävulen såg ut att triumfera. När han fick Jesus korsfäst och dödad. Då måste man ju till det yttre tro att Jesus hade förlorat kampen. Djävulen hade vunnit. Men i själva verket var det här seger. Därför att Jesus, han gjorde det här oskyldig. Han hade själv inte syndat. Han behövde inte själv bära straffet för all syndaskuld som fanns i världen. Den lades på honom. Han tog den som ställföreträdare för oss. Och då betalade han hela det pris som lagen krävde för synden. Och när han hade gjort det och det var fullbordat, då var segern vunnen. Så uppstod han för att demonstrera sin rättfärdighet och världens rättfärdighet som var uppklarad, som var avtäckt då. Han betalade böterna för våra brott. Han led döden för att vi skulle få leva med honom i himlen. Och sen här på jorden, vara i hans beskydd, skyddad av hans änglar. Det var det som hände när djävulen blev nedkastad från himlen. Han har inget längre att göra. Han kan inte anklaga oss inför Gud. Vi ska gå över till barnen för att sen slutligen ännu säga någonting om det här, vad djävulen gör när han kom till jorden. Den här texten börjar med att lärjungarna kommer fram till Jesus och frågar: vem är störst i himmelriket? Parallelltexter ifrån Markus 9 och Lukas 9 säger att det här inträffar omedelbart efter att Jesus har börjat berätta om att han ska gå till Jerusalem för att lida och dö. Då, när han berättar om sådana saker, så kivas lärjungarna med varandra om vem som är störst. Och då kommer Jesus med ett svar som verkligen är märkligt. De har räknat med att de ska kunna komma med sin kompetens, sin meritlista, och någon av dem ska sen konstateras vara bäst och få den plats som Jesus, kungen, ger åt sin statsminister, sin närmaste man. Och så tar Jesus fram ett barn, ett litet barn, ställer barnet framför dem och säger: se här, det här barnet, det är det största himmelriket. Och han säger dessutom: om ni inte omvänder er och blir som barn, så kommer ni inte in i himmelriket. Lärjungarna hade fortfarande här missförstått Jesu uppdrag. Man tänkte sig att Jesus skulle regera, komma som en jordisk furste och utnämna en regering. Lärjungarna skulle sitta på troner och regera. Men det var ett helt annat rike som Jesus kom med. Så nu får lärjungarna veta hur galet de resonerar. De resonerar som små barn som skryter med varandra. Ja, min pappa är starkare än din pappa. Och vi har ett finare hus än ni, och så vidare. Såna här sandlådsdiskussioner, sådana diskussioner förde lärjungarna. Men nu får de veta det precis tvärtom. Den som vill bli störst ska bli som ett litet barn. Och han säger också i de andra texterna: den som vill bli störst ska vara de andras tjänare. Och tar sig själv då också som exempel i det. Hur människosonen inte kom för att låta sig tjänas, utan för att tjäna och ge sitt liv. Det här barnet, vad har det för meritlista? Det har knappt gått i skolan. Det har inga toppbetyg att visa upp. Ingen CV, meritlista som skulle göra det ställs högre än de andra. Det här barnet var, som man brukar tala om på gammalt språk, enfaldigt. Det här ordet som användes i de äldre bibelöversättningarna har nu för tiden en ganska negativ klang. Att vara enfaldig betyder ju att vara bakom flöte och dum och sådär, att inte veta någonting. Och egentligen är ju det här som är det stora. Att inte komma med sin egen meritlista, utan själv vara ingenting. Att vara enfaldig. Bara ta emot. Det är det som i själva verket sker här. Barnet tar emot. För Jesus säger: den som förleder en av dessa små som tror på mig. Det lilla barnet har alltså den rätta tron. Det tror på ett enkelt sätt. Det är precis det som Jesus menar då han säger att omvända sig och bli som barn. Kasta bort ditt eget. Det allvarliga här är att det finns ett inte. Ja, det finns till och med två. Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. Det finns en risk att vi inte får vara med i himlen. Det sker om vi inte omvänder oss och blir som barn. Det händer om vi börjar hänvisa till oss själva. Om vi skryter med det vi har och kan. Och menar att vi kan komma inför Gud med det. Det var ju det just som lärjungarna höll på med. Som menade att de själva var någonting att räkna med. Deras kärlek och hjältemod, deras insatser, tapperhet. Nej, det är inte sånt han är ute efter. Det kan faktiskt vara så att den som kommer med sådant inför Gud och menar, det här är min triumf. En sådan kan stängas ute från himlen. För i himlen passar bara den som tar emot allt av Jesus. Som inte kommer med något eget. Och det som man tar emot som passar i himlen, det är syndernas förlåtelse. Det är Guds nåd. Egentligen är det här också en väldigt bra undervisning om barndopet, fast dopet inte nämns här. För den som menar att ett barn inte kan bli döpt, eftersom det ännu inte kan tro på ett påtagligt sätt, som vi kan bedöma utifrån, den förkastar Jesu ord här. För Jesus berömmer den som inte har något själv. Han ställer fram det lilla barnet som ett exempel på den som är värdig att komma till himlen. Det här beror på att det lilla barnet inte ifrågasätter. Barnet vilar i tron. Jag hörde en gång ett exempel på just hur det här kan framställas av en, som jag inte minns nu var jag hörde det, en missionär som höll på att översätta Bibeln, och närmare bestämt Johannes 3:16. Där det ju finns ett ord som är så centralt och viktigt. Tro. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror ska inte förgås. Och så var det just hans problem, hur ska han översätta tro? För det fanns inte på det språket. Han blev hjälpt av en man som var väldigt uttröttad, kom från arbete och slängde sig på sin säng, vad han nu låg på, och sa, nu är jag så trött så jag kastar mig med hela min tyngd på sängen. Och då fick han ordet. Så översatte han att den som vilar med hela sin tyngd på Jesus ska inte förgås. Vilar med hela sin tyngd. Där har vi det. Det lilla barnet, ett litet spett barn, gör inte mycket själv för att ligga i mammas eller pappas famn. Det vilar med hela sin tyngd. Det behövs inte mer. Det kan det lilla barnet göra. På samma sätt när vi tror på Jesus, vilar i honom utan att själva medverka. Då är det att tro på Jesus. Jag nämnde redan det allvarliga ordet inte. Och vi måste också ännu till slut säga någonting om förförelserna som Jesus tar fram så allvarligt här. Han talar om hur allvarligt det är att förföra någon, särskilt någon av dessa små som tror på honom. Och så talar han om en kvarnsten. Det är bättre att en kvarnsten hängde som hans hals och han sänktes i havets djup än att förföra någon av dessa små. Det är kanske inte så många som har sett en kvarnsten i vår tid, i synnerhet inte av de yngre. Det finns fina maskiner nu för tiden som malar säd till mjöl, men förr var det ju så att man hade två stenar där den övre stenen roterade mot den undre med hjälp av vattenkraft eller vindkraft, och så var det ett hål i den där man hällde säden och så maldes den till mjöl. Och skulle man få den där kvarnstenen med hålet kring huvudet så att kvarnstenen ligger och vilar på axlarna, så då är man nog illa till. I synnerhet om man är ute på djupt vatten, då finns det inget hopp. Men det är ändå bättre än om man förför en av dessa små. Vi tänker kanske här på pedofiler som våldför sig på barn. Det är något fruktansvärt. Eller så tänker vi på kung Herodes som tog livet av oskyldiga pojkar i Betlehem för Jesus skull, för han ville döda Jesus. Och det är ju också så grymt så vi kan inte fatta det. Men det är inte bara sånt som det handlar om. Det handlar också om andlig förförelse. Och det är många, många människor som borde ställas till svars för det. Ett vanligt sätt att förföra är att inte berätta för sina barn om Jesus och föra dem till honom, till söndagsskola eller gudstjänst, läsa för dem om Jesus, be med dem och sjunga med dem. Det är ju också fruktansvärt. Den som blir utsatt för fysisk förförelse kan kanske bli frisk, räddad genom terapi. Jesus kan ta hand om en sån och återställa honom eller henne från skador. Men om djävulen får förföra en människa så att hon inte längre tror på Jesus, är det värre. Djävulen vill föra henne till helvetet. Därför är det så farligt att bli utsatt för förförelse. Lägg märke till att Jesus inte ömkar sig över dem som blir utsatta för förförelse, utan över dem som förför. Ve över världen som förför. Det finns en väldig massa förförelse i vår tid. Vi vet ju att TV och dator och sådana ting för in väldigt mycket förförelse in i våra hem. Det är helt konkret så att det ofta är våra ögon som förleder oss, som gör att vi blir förförda. Ska vi då följa Jesus, som han säger, och riva ut vårt öga? Blir det bättre om vi river ut ett eller båda ögonen? Jesus går nog ett steg djupare än så. För det är inte alls säkert att vårt liv blir lättare om vi river ut ögonen eller hugger av handen. Vi har nämligen samma begärelse till synden kvar i vårt kött. Vi har en ond natur som vill precis det motsatta till det som Gud vill. Vi vill istället det som djävulen vill. Det kan vara så att den värsta förförelsen finns i vår närhet. Som en god vän som försöker få oss att inte ta det så noga med vart vi går och vem vi umgås med. Det kan vara en som vi älskar mer än något annat, men som håller på att få oss på fel väg. Det kan vara rent av våra egna familjemedlemmar. Då kan det bli precis lika svårt att säga nej till den som vi älskar som att hugga av handen. Det rätta sättet att försvara sig mot sådan förförelse är att få Guds vapenrustning till försvar. Och det är Guds ord, bönen och nattvarden. Jesus talar om hur svåra tider ska komma innan han kommer tillbaka. Vi lever nu i de svåra tiderna, då det blir allt större motstånd mot dem som vill följa Jesus och ta honom på orden. Därför behöver vi vår församling, och därför behöver vi änglarna. Amen. Herre Gud, du som gör vindar till dina sändebud och eldslågor till dina tjänare, vi tackar och ärar dig för dina heliga änglars vakt och vård, allt sedan vår första dag. Hjälp oss att ge akt på de förförelser som denna tid är så full av, så att vi inte dras med i världens lockelser eller låter köttets lust föra oss bort från dig. Ge oss nåd att alltid stå fasta vid ditt ord och som barn lita på din vård. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.